Guds frid till er alla. Tack för inbjudan att få komma hit. Och en vecka före påsk predika om den här underbara texten som ligger ju tungt på mitt hjärta. Alltid. Det är Jesu passion. Som jag brukar använda det, inte bara vid påsk utan vid många andra tillfällen som jag får. Jesus är alltid min centrala ämne när jag predikar. Mitt namn är George och ursprungligen kommer jag från Rumänien. Jag har kommit till Sverige för 35 år sedan. Har läst för det mesta och teologi. Sen har jag gift mig med en finlandssvenska som var och är och kommer att bli Miss Universum för mig. Som hon har gett mig 4 barn som är större än mig och vet mycket mer än mig, så jag har inget mer att säga till dem. Men de förser mig också med barnbarn som är min största glädje. Så för närvarande så är jag medlem i Tabernaklet där jag har förmånen att leda bibelstudium där. Vi träffas varje tisdag där och vi för närvarande går igenom Uppenbarelseboken. Underbara goda nyheter från himlen. Så ni får passa på nu när pastorn är här att ge en ärlig och ren inbjudan att få komma och besöka våra bibelstudier om ni har läge och tid och intresse. Idag jag har tänkt att vi skulle liksom se påsken från en helt annan dimension. Kanske inte så vanlig dimension utan en mer den där udda. Påsk som konflikt. Påsk som konflikt. Ni vet att evangeliens goda nyheter är grundade egentligen på konflikt. Goda nyheter kan inte existera i ett vakuum. Utan konflikten, alltså mellan Gud och det onda, alltså har skapat dessa goda nyheter. Kampen mellan det goda och det onda, segern, alltså det goda seger, har gett upphov till de goda nyheterna i evangelium. Så i kapitel 18, Johannes 18, vers 1 till och med 11, så ser vi där konflikt, alltså i den största möjliga skala, i dess största dimension. Vi ser påsken under tecken konflikt. Och där finns konflikt i kubik. Konflikt i andevärlden, konflikt mellan individer, konflikt mellan de som sitter närmast. Och detta är en av konfliktens svåraste sidor. Ju närmare någon befinner sig till dig, ju djupare konflikten känns. Och så. Konflikt alltså, det är inte någonting som vi är främmande för, eller hur? Du bara öppnar TV så du ser där att någonstans pågår en konflikt. Läser, öppnar tidningen och på första sidan så finns det konflikt. Och den här konflikten alltså hör inte endast till kanske några få begränsade sociala områden utan den genomsyrar alla samhällets skikt. Du finner det på höga nivåer, på låga nivåer, du finner det allra längst ner. I det sociala skiktet. Och det finns där olika intensitet och olika resultat. Om man ska definiera konflikten, om man ska definiera en konflikt på någorlunda vetenskapligt sätt, så kan man säga sådär att konflikten är en stark emotionell spänning resulterat från oförenliga krafter, oförenliga idéer inom oss själva, olika målsättningar. Då alltså har vi en konflikt även i oss själva. Olika saker som drar, olika saker som tvingar, olika idéer, olika idealer, som om vi hindras från att nå dessa idealer, varken de är bra eller dåliga, så upplever vi frustration, och den människa som står i vägen alltså är orsak till konflikt. Så vi ser i denna kapitel till exempel att Jesu liv är ju delat alltså i tre stora områden. Det första området, alltså från kapitel 1 till kapitel 7, så Jesus presenteras för Israel. Israel får en chans att se honom, att se vad han går för. Men från kapitel 8 till kapitel 20 så ser vi alltså en period av konflikt. Alltså redan i kapitel 7, när Jesus befann sig i Caesarea Filippi, så judarna, ledarna först, tar alltså avstånd ifrån honom, och sen folket går samma väg. Och då förklarar Jesus alltså för sina lärjungar vem han egentligen är. Så konflikten trappas upp mer och mer tills vi kommer in i kapitel 18. Där. Och texten, denna text alltså, är så viktig därför att alla fyra evangelierna tar det. Det finns ju väldigt viktiga texter som kanske en eller två eller tre evangelier tar upp. Men denna text är så viktig att alla evangelier tar upp det. Och när någon försöker säga en sak till mig och dig fyra gånger, det betyder att det är något väldigt, väldigt viktigt. Alltså det står ju alltså med röd penna, obs, läs noggrant det här. Så konflikt här presenteras alltså liksom på ett väldigt stor bred register, och frågan är, vad är det denna texten vill lära oss? Vad är det som vi ser i Jesus? Vad är det som vi kan få som riktlinjer? Vad är det som vi kan få som uppmuntra? Vad är det som vi kan få när vi ser honom hantera alla dessa möjliga konflikter? Vad är det vi kan få? Vad är det för föredöme han ger oss? Vad är det för guidelines vi får när vi själva möter konflikt? Och jag tror att det är någonting som vi alla gör med jämna mellanrum, därför att konflikt är någonting som hör till det mänskliga livet. Så texten alltså börjar med oerhörda detaljer. Om ni har texten framför er, så ni kommer att se att det finns oerhört många fakta, många detaljer i där. Till exempel, vi vet att det var precis stunden, precis alltså liksom millimeter, alltså när Jesus hade bett den mest fantastiska bönen i kapitel 17, vi kallade det för översteprästerliga bön, där han har bett för sina lärjungar. Och han har bett med sådana fantastiska ord att Gud skall beskydda dem. Därför att han själv kommer att lämna jorden och dessa kommer att stanna kvar här. Så hans ämne i kapitel 17, i hans bön, var det att bevara lärjungarna i ditt namn. Hittills, medan jag har varit här på jorden sedan, jag har beskyddat dem. Men nu går jag till dig. Därför, å du helige fader, beskydda dem i ditt namn. Och kan ni tänka er efter en sån där fantastisk bönestund, alltså gå in rakt in i det motsatta, där alltså djävulen gör sitt bästa, där människor alltså ställer sig i tjänst för honom, ställer sig i tjänst för att vara redskap för hans vrede, för hans hat. Så vi vet att detta som hände i Johannes 18 alltså är bara några stunder ifrån den här härliga, ljuvliga gemenskapen, böngemenskapen. Och det står i texten att när Jesus hade slutat dessa ord, då tog han sina lärjungar. Var någonstans tog han sina lärjungar? Jo, det stod på andra sidan Kidronbäcken. Alltså Kidronbäcken kommer ju i Jerusalem och går från norra Jerusalem ner till det södra där. Och han gick ju över Kidronbergen i Kidronbäcken in i en trädgård där de brukar ju vara. Du kommer att se alltså hur noggrant, hur detaljerat, inte en detalj missas. Inte en andetag, allting står så millimeter precis, alltså där. Så vi vet vilken dag det var till och med. Vi vet att det var ju torsdag. Och då vet vi också vem som var med Jesus. Vem som var med Jesus? Hans lärjungar. Och sen har vi en speciell rubrik för en av de här väldigt dystra karaktärerna i texten. Så det står i texten, och Judas var med. Så Johannes med en gång spalta Jesus efterföljare alltså i två grupper. Han blandar inte Judas med dem, utan han fokuserar, han drar vår uppmärksamhet. Titta på honom. Han singlar ut honom. Titta på honom, vad som kommer att hända. Inte nog med det, utan vi vet hur tempelpolisen, alltså hur de var beväpnade. Och tempelpolisen, alltså det är ju ett speciellt ord, de använder ju på grekiska det här. Och det kunde ha varit den minsta gruppen, alltså det måste ha varit en kohort så kallas, alltså som bestod av 470 man, alltså varav 260 ridande, alltså kavallerister, och resten av dem måste ha varit lätt infanteri. 470 personer, soldater, för att arrestera en enkel gatupredikant som älskade blommor, som studerade djurlivet, titta på rävarna, titta på fåglarna, sa han, som älskade barn, en harmlös predikant, skicka 470 soldater beväpnade upp till tänderna. Någon måste ha varit väldigt rädd den kvällen. Någon måste ha varit väldigt rädd. Så vi vet till och med hur de var beväpnade. Det stod ju där i texterna, de var ju beväpnade med, de hade lyktor, de hade facklor, de hade pockar, de hade alla slags olika vapen. Vi vet till och med vad deras samtal gick på. De sökte efter Jesus. Och Vi vet också, Johannes är knivskarp i sin redovisning där, vi vet också hur Jesus skulle identifieras med en kyss. Vi vet också hur soldaterna reagerade när Jesus sa, det är jag. Så föll de pladask till marken. De gjorde det. Vi kommer att se varför de gjorde det. Vi ser också i texten vilken var Jesu prioritering just i den stunden. Vad var det som brann i hans hjärta? Alltså, det är inte lite att kunna veta det, alltså ens inre. Det var någon som sa någonting om att det är väldigt viktigt som vi har i vårt inre. Här i denna texten så ser vi klart och tydligt, alltså vad var det som var Jesu ultimata angelägenhet? Vad var det som fångade hans tankar? Vad var det som fångade hans energi? Jo, det var ju alltså det att han skulle skydda sina lärjungar. Det var precis det som han hade bett. Och han var fortfarande under det här mäktiga bönens påverka. Och han tänkte att nu ska den bönen tillämpas. Så vi ser rakt in i hans själ där. Vi vet också vad Johannes tänkte, som var ju ögonvittne. I det ögonblicken, alltså när de, flera var de, men Johannes var närmast Jesus. När de kom från böneämnet, Johannes tankar stannade kvar, fokuserade på det som Jesus hade sagt till sin far. Fader, inte en enda av dem som du har givit mig har jag förlorat. Allt som du har gett mig har jag förvaltat. Och Johannes hörde det och förundrade sig över detta. Och han kom ihåg det här. Så mer detaljerat, vi vet också vad Petrus gjorde. Det stod det att han tog ett svärd och försökte, eller gjorde det, hög, alltså översteprästens tjänare, öra och häpnade nog. Vi vet till och med vad översteprästens tjänare heter. Vet du hur många viktiga personer finns i Bibeln, i Nya Testamentet, som vi vet inte vad de heter? Vi vet inte vad den samaritiska kvinna som har startat en enorm väckelse, alltså i Samarien, vi vet inte vad hon heter. Vi vet inte vad rövaren på korset heter, vi vet inte det. Vi vet inte vad den här stora hövitsmannen som Jesus berömde för sin tro. Vi vet inte vad han heter. Men här dyker upp en person, alltså en tjänare från någonstans. Och vi får veta att han heter Markus. Och vi får veta att Petrus alltså tar till svärd och hugger av hans öra, och inte nog med det, texten alltså förbryllar, förvånar och förundrar oss. Vi vet vilket öra det gäller. Det var högra öra. Varför så mycket detaljer? Varför så noggrant? Ni kommer att se det. Så kan ni föreställa er den här stora scenen, alltså Jesus, lärjungarna, överste prästernas bekänta och tempelpolisen, den romerska kohorten, Jesus där själv, ensam, de andra bakom sig, Petrus med en svärd i handen, och detta under natten. Så där händer någonting som är helt och hållet fascinerande. Någonting som man kan se, alltså när man kan bara se Jesu skönhet, underbar vacker. De kommer och frågar, Vi vill ha Jesus. Och han säger, träder fram och säger, om det är mig ni vill ha, låt dessa gå. Låt dessa gå. Här ser vi hans underbara lugn under enorm svåra omständigheter. Lägg märke till, soldaterna kom alltså i skydd av mörkret därför att de var rädda för att inte dra igång någon slags bråk där i staden. Det var lätt gjort alltså. Så de kom under mörkrets beskydd, beväpnade till tänderna, därför de var rädda. De var rädda för Jesus. De var rädda för denna enkla predikanten som inget ont har gjort. Och Jesus framträder väldigt, väldigt lugn och säkert. Hur kunde han göra det? Hur kunde han göra det? När vi för mycket, mycket mindre och små och obetydliga saker alltså kommer så lätt i panik. Det finns någonting här som vi kan lära oss utav honom. Finns det någonting som vi som kristna kan ta till oss för att hjälpa oss när vi själva möter konflikter av olika grader, av olika intensitet, och vad vet jag vilken konflikt du går igenom? Men finns det någonting här som i hans lugn, i hans framträdande, som jag kan ta till mig, som du kan ta till? Vi har läst ju det att Jesus hade kontroll över allt. Men det här måste liksom analyseras lite djupare. I vår text står det, och Jesus som visste allt vad som kommer att komma hans till möte, trädde fram i lugn och ro, sansat, inga höga toner, normal röstläge. Hur kunde han göra det? Jo, i Johannes 13:1, där har vi hemligheten till honom. Där alltså han håller på att tvätta lärjungarnas fötter. Och det står så där att Jesus visste, det är en nyckelord där. Jesus visste att stunden är kommen. Han visste varifrån han hade kommit, och han visste att han skall återvända till sin far. Detta är min citat. Därför böjde han sig ner och började tvätta lärjungarnas fötter. Här ligger hela hans hemlighet. Han visste varifrån han kommer. Han visste var han är på väg. Med andra ord, han visste vem han var. Ingen identitetskris där hos honom. Han visste vem han var. Därför kunde han böja sig ner och tvätta lärjungarnas fötter. Må hända, om jag har identitetsproblem, så försöker jag alltid undvika det som är kanske ett lägre jobb, eller liksom undvika att visas med olika personer därför att kanske de tror att jag är sådant. Förstår ni? Men Jesus visste vem han var. Han visste att han var Gud. Han visste att han var Guds son. Och han var så säker på sin identitet att det hade inte någon betydelse som helst för honom att böja sig ner, ta av sig kläderna och tvätta andras smutsiga fötter. Han visste vem han var. På samma sätt här. Han visste att han har följt Guds råd in i den minsta detalj. Han levde i profetiorna. Jesu agenda var inte någon, han reagerade inte på impulser, på saker och ting som kom till honom från det yttre. Nej. Utan Jesus alltså liksom gick steg för steg i det program som hans far har skrivit och antecknat för honom. Han gjorde det och det för att, vadå? Profetian skall fullbordas. Och när han gjorde det och det, därför att det stod skrivet hos profeten, han skall. Så Jesus var inte som en, vad säger, någon slags termometer som endast registrerar temperaturen från det yttre. Är det het, så är termometern het också. Är det kall, så är termometern kall. Nej, utan Jesus fungerade med, om jag ska använda den här dumma metaforen här, alltså han fungerade som en termostat. Det var han som reglerade sina omedelbara omständigheter. Därför att han visste vem han var. Och han visste vad var Guds plan med hans liv. Och han visste, nu är det slutet. Och nu måste vi göra så som jag har bett alldeles nyss. Måste mina lärjungar beskyddas. Det är dags för mig att gå. Men de måste stå kvar, stanna kvar och bära arbetet. Därför detta är och var hans huvud business, så att säga, för stunden. Och därför kunde han vara lugn. Därför kunde han vara lugn. Hur nyttigt för oss, hur nyttigt för mig att få veta det. Att om jag är med i Guds plan, om jag är med i Guds vilja, om jag går led av den helige ande, så kan jag också vara lugn. Så kan jag också vara trygg. Därför att Gud har en plan för mitt liv. Vi lever alltså med facit i hand. Kan bara berätta en liten historia som har hänt egentligen. Det hände för 20 år sedan. Mer än 20 år sedan i Rumänien. När Rumänien kom ut ur en väldigt, väldigt kris skapat av kommunismen. Rumänien var totalt utblottat. Totalt utblottat. Det fanns ingenting, alltså bokstavligen, inte överdrivet. Det fanns ingenting i affärerna. Det fanns ingenting, utan döden bara liksom hade alltså sin närvaro alltså liksom över hela Rumänien. Det var så trist, så enormt trist att få vara där och se människor ledsna, människor hungriga, människor, ja, det var bedrövligt. Men någonting bra hände. Vi var ju bra på fotboll, och så på någon konstig sätt så kom de till VM i fotboll. Men de hade varken pengar för läger, för tränare, de hade varken pengar för utrustning, de hade pengar inte till någonting, så de fick ju, alla andra lag fick ge dem hjälp. Så i alla fall, de kom till VM och de skulle spela, jag vet inte hur det hände, men de spelade ganska bra och de kom till att spela mot Argentina. Och när vi tittade på TV, vi såg alltså en väldigt konstig bild. Alltså vi såg våra fotbollsspelare, ganska små, men alla hade hockeyfrillor. Och alltså utrustningen var det som det var. Och när vi tittade på argentinarna, de var ju som genmanipulerade hjältar alltså. Och vi tänkte, alltså det var en sån konstig bild att se våra så små och så argentinare, alltså bara liksom muskler, och jag tänkte, vad är det för anabola steroider de har fått och så. Men jag tänkte, vi har ingen chans, utan det kommer att bli en sån där väldigt kort historia. Men det blev inte det, utan vi vann Rumänien vann med 2-1. Och under det att vi tittade på tv, alltså vi försökte liksom vara någorlunda civiliserade med att dricka Coca-Cola med liksom chips eller sådär, men det gick inte, utan chipsen flög hit och dit och Coca-Cola knäna på dukbordet och fruarna ropade hallå, vad gör ni där? Det hade ingen betydelse. Rumänien vann. Och rumänsk television alltså tyckte att det här var något fantastiskt. Det har aldrig hänt på de sista 100 åren, så vi måste liksom bygga upp den nationella känslan. Så sänder vi filmer alltså på kvällen igen. Och vi bänkade oss också där nu för att se det. Men den gången, det var ju väldigt civiliserat ätande. Alltså chipsen hamnade rakt i munnen. Coca-Cola också. Och vi var lugna. Varför det? Varför det? Ja, vi visste ju resultaten på förhand. Eller hur? Vi visste att vi har redan vunnit. Det är precis samma sak. Precis samma enkla sak som gjorde att Jesus var lugn. Han visste att han har vunnit. Och lärjungarna visste att Jesus har vunnit. Därför, alltså när de såg på sitt liv, när de såg på sina omständigheter där, så kunde de konstatera att med facit i hand, jag behöver inte göra speciellt mycket, utan segern är redan vunnen. Därför kunde Jesus vara så lugn. Så vi vet att Guds vilja, Gud har det bästa för oss. Det är inte alltid som känns bäst, säger Paulus. Men allting är integrerat i ett finurligt designat system. Så att allting är till vår bästa. Alltid fungerar till vår bästa. Det är inte det att alltid upplever, vi upplever det till vår bästa. Vi upplever eller vi känner. Men allting är designat så att i slutändan, alltså, fungerar till vår bästa. Den annan sak som man kan se i texten är att man, om du tittar där, alltså, du ser Petrus alltså glömmer vem han är. Han glömmer vem Jesus är. Mitt i den här konflikten, det är väldigt lätt att tappa perspektiven på rollerna och på relationerna. Alltså. Och han tar upp sin svärd och försöker hjälpa Jesus. Och jag visste inte hur ska jag rubricera den lilla texten där, men jag kom på en ganska tuff rubrik. Så jag tog ett ord som hör till den gamla kristendomen, nämligen köttet. Köttet alltså, som står ju för den mänskliga naturen. Köttet. Alltså köttets dårskap när den inte förstår sig på Guds vilja. Köttets dårskap när den inte förstår sig på Guds verk. Nu om du försöker titta nu, så det är i texten, alltså det är en ganska absurd situation alltså där. Jesus är konungarnas konung. Petrus själv har bekänt honom som Messias. Jesus är frälsaren. Men ändå uppträder Petrus så som han vore Gud. Så som han skulle kunna rädda Jesus från den här pinsamma situationen där han har hamnat in. Ser ni den här absurda saken? Och Petrus försöker rädda Jesus. Och det är inte första gången han gör det. Utan Petrus har nästan som en vana att trampa i klaveret. Alltså. Att alltid träda in och försöka rädda Jesus. Nej, detta ska du inte göra. Och Gud bevarar dig och så vidare. Så Men vid en tillfälle så försökte han alltså gå in så stark att till och med hindra Jesus i sin messianska planer. Hindra Jesus alltså att utöva det som Messias skulle göra. Och då får han en väldigt, väldigt stark reprimand. Alltså han får ju väldigt starka ord till sig. Och det verkar så att han glömmer väldigt, väldigt lätt. Så frågan som vi ställer här är, kan vi hjälpa Gud? Kan vi hjälpa Gud alltså i olika situationer? Det finns ju många missionärer, det finns ju många människor som tycker att Gud ligger ju ganska illa till nu för tiden i världen. Och någon måste göra någonting för att rädda hans anseende, bättra lite grann på hans rykte. Och ja, så då, därför måste man kunna göra någonting, och man gör det driven ur det här, ut av den här motivationen. Problemet här är att det vi gör för Gud, om det ska ha värde, om det ska ha evighetsbestånd, det måste härstamma från en rätt bild, en rätt bild av Gud som vi har i vårt innersta. Om bilden är förvrängd, om bilden är i behov av korrigering, det vi gör för honom äger inte bestånd, det är dödfött och förmodligen kommer inte att bära frukt, och det kommer visserligen att leda till enorm frustration. Därför Guds princip är det han föder. Det han föder, det som han initierar, det finansierar han. Det som Gud föder, den ger han näring och den ger han mognad och leder till alltså skörd. Så i det här fallet hjälpte han Jesus inte alls, utan situationen blev värre. Situationen blev värre. Alltså om inte Jesus hade varit där, på mindre än en halv minut hade Jesus, hade Petrus blivit spetsat av minst ett dusin spjut. Dårskap. Men Jesus sa, stick svärden i skidan. Så ja, tillämpningar finns det hur många som helst. Man kan inte låta sig bli driven av vrede. Man kan inte låta sig driven alltså av en felaktig bild av Gud. Oftast om man gör det, så gör man Gud alltså en björntjänst. Det gjorde Petrus där, och därför Johannes tyckte att det är väldigt bra att anteckna det, så att vi alla lär oss utav det. Så vad är det som, hur kan vi arbeta för Gud? Vad är det vi kan göra då? Ska vi dra oss tillbaka? Ska vi vara passiva? Ska vi, vad kan vi göra då? En sak bör vi alla veta, att Jesus, Gud, behöver inte försvaras. Han är stark nog att ta reda på sig själv. Jag borde höra nu amen från er alla här. Han klarar för sig själv jättebra. Han behöver inte min hjälp. Men det som han har sagt att han vill att vi ska göra, det är att förkunna honom. Det är att predika om honom. Det är att få gå med goda nyheter till andra. Att det är det han vill. Försvara kan han sig själv. Så vi kan se den sista, kanske sista, näst sista poängen där i texten. Vi kan se Guds vittnesbörd mitt i konflikten. Vi tror oftast att när vi befinner oss i en konflikt, både individuellt eller som kyrka eller som samhället och allt annat, så vi tror att det är bara vi, det är bara jag och opponenten. Men inte så. Här i den allra djupaste konflikten som finns, den konflikt som födde liv för mig och dig, finns Gud med en oerhört kraftig, oförnekbar vittnesbörd. Och det får vi aldrig glömma, det här. Detta hände på torsdagen. Manskapet tog Jesus till Kajafas. Sen tog de Jesus vidare. Sen korsfäste de honom. Och sen det var sabbat. Och sen, låt oss säga, måndag morgon. Och Markus var ju översteprästens tjänare. På måndag morgon, alla bekänte, alla liksom radades upp för att kunna få arbetsuppgifter för dagarna, för dagen. Men det gjorde de varje dag. Men på torsdag kväll, när de hade tagit Jesus och skickade honom vidare, så frågar förmodligen Kajafas några pojkar, hur hade det gått för er? Ja, det var inte så strålande, var det inte, väl? Hur då, vad menar ni? Ja, Markus hade lite problem. Så Markus, vad var det för problem? Ja, jag vet inte, men en av den där mannens tjänare, alltså han hög av mitt öra. Vad då för öra? Jag säger att det är helt okej. Okay. Ja, men det är just det som är problemet, alltså. Alltså han hög mitt öra, men den där mannen alltså tog den och klistrade ihop, alltså sen. Och mellan raderna, alla som hörde det ställde en fråga. Är det möjligt att vi har tagit fel, gubbe? Kan det vara möjligt att vi har tagit fel man? Det är inte den mannen som du har sänt oss, vi har tagit fel. Och på måndag morgon när tjänarna stod där, Malkus öra såg ut som Kebnekaise, så stor, och vittnade till den ondskefulle Kajafas. Guds vittnesbörd till den som har dragit igång all detta. Gud, alltså i den här mörkaste konflikten, Gud hade ett kärlekens budskap till den här den ogärningsmannen, den här djävulen, alltså. Han hade ett budskap för honom. Häng med, se du vad som har hänt. Ta tag i det, släpp inte det. Kan ge bara ett litet exempel så där. Man ser ju på ibland, man tittar på TV och ser Christer Sjögren heter han. Och han sjunger en väldigt väldigt kär låt, alltså Elvis låt, alltså en liten bön vid kapellet. Ni har hört den där. Väldigt vacker. Men jag tänker, han sjunger om Jesus, han sjunger om bön. Och om han inte blir frälst, om han inte går till himmelen med det, så kommer Gud att rulla tillbaka filmen. Christer, du sjöng ju om det. Du sjöng ju om min son. Du sjöng om att böja dina knä. Och allt. Varför hängde du inte med? Varför gjorde du inte det? Guds vittnesbörd är där. Jag har sett ju Björn Skifs sina program, alltså ropa halleluja, halleluja. Jag vet inte vad han menade. Jag vet inte om han menade allvar. Jag vet inte om han drev med oss. Jag vet. Men detta kommer, alltså liksom kommer. Han kommer att se det. Om han inte kommer till himlen, så kommer han att se det här ropet halleluja, halleluja. Björn, varför hängde du inte med på det? Varför hakade du inte på? Och exemplen är hur många som helst. Guds vittnesbörd finns där. Om du tittar i ditt liv, alltså när det var som mörkast, när det var som svårast, titta noga, Guds vittnesbörd är där. Och det är inte dig till doms, utan det är det till att frälsa, till att uppmuntra. Jag är med. Ta tag i det där lilla, ta tag i det. Men om man gör som Kajafas här, om man pushar hela tiden bakåt, kör över det. Alltså, det är inte Guds fel att man hamnar på fel ställe. Man tar och förkastar vittnesbördet. Och om någon förkastar och förkastar och förkastar, det blir det till sist. Alltså, inget utrymme för denna vittnesbörd. Så han valde att strunta i det. Och till sist, det som också framgår från texten, det är, det står vidare i den 12:e versen där, att Jesus är total tyst. Judas är med där. Texten citerar honom 3 gånger. Han är där. Han finns där. Och Jesus har inget mer att säga till honom. Och det förbryllar mig. Och det förvånar mig väldigt mycket. Om jag skulle ha varit där, så skulle jag försökt att ta honom i kragen och säga: människa, förstår du inte vad du håller på med? Inser du inte konsekvensen utav ditt handlande? Kan du inte föreställa dig var du kommer att hamna? Vad är det för konsekvenser? Vakna upp. Jag skulle ha försökt att göra, drämma honom i vägen, jag vet inte vad, bara för att väcka hans tankar. Vakna upp. Fattar du inte det? Att det här är inte någon religiös god beteende, utan det här är demoniskt. Men Jesus säger ingenting till honom. Och det har jag funderat på. Varför är det så? Varför? Jo, men där finns alltså förklaringen till detta, är att hos oss alla, det finns en tröskel. Vi har en tröskel här i vårt hjärta. Och där Gud kan komma in och bära vittnesbörd, göra saker och ting under och täcke, bekräfta oss, uppmuntra oss, pusha på oss, allt för att vi ska skapa större utrymme i vårt inre. Men om man vägrar, alltså om man vägrar, då kommer man in i någonting som man kallas för förhärdelse. Och man känner, alltså hjärtat blir alltså precis, alltså känslolös. Man känner inte längre någonting. Paulus säger i en av sina brev till Timoteus att i sista tiden det ska finnas människor som har ett bränt samvete. Jag har läst ju din bok om samvetet, alltså jag har läst en jättefin grej. Alltså. Men alltså ett bränt samvete, jag har bränt med en strykjärn på handen. Och det som hände blev, alltså det var ganska allvarligt. Alltså jag tappade känsel total i den, det kunde göra, jag kände ingenting. Alltså hudvävnaden, alltså förlorade känsligheten, det blev... Det är precis samma sak som händer med ens hjärta. Alltså hjärtat känner inte längre någonting. Samvetet reagerar inte längre på något. Och då, hör och häpna, Jesus har inte mer att tillföra. Men det är bara han som vet det. Och då backar han. Då backar han. Varför det? Jo, därför att hjärtat blir förhärdat. Och för det andra, därför att vi är fria här inne i vårt inre. Och han kan aldrig kränka vårt innersta. Han kan aldrig kränka. Därför skulle han göra det, så skulle han gå emot sitt eget natur och bli splittrad själv. Gå emot sitt verk, gå emot sina principer, gå emot sitt eget väsen, och då blir han splittrad. Därför han kan inte tillåta något annat än frihet i ditt och mitt inre. Han kan inte det. Vill ni fördjupa er i detta, så läs Lukas 15 om den förlorade sonen. Där finns till exempel, du har ju i Lukas 15, där har du en kvinna som tappade en hals, en enda mynt från en underbar halsband. Hon ställer alla möbler ut och letar efter den här lilla mynten, för förmodligen utan den här mynten så skulle hela halsbandet förlora sitt värde. Och hon hittar det och hon ställer till fest och bjuder grannarna och så. Det är en funnen mynt. En annan man har många får. Den ena går vilse. Han lämnar de 99 i öknen. Och han går och hittar alltså den förlorade fåren. Men handling, det är handling. Man tappar någonting och det är handling. Men i den tredje liknelsen, alltså där en pappa med flera söner förmodligen, men en av dem alltså har för sig att han ska satsa och bli någon stor vd i en främmande land, och han vill ha sin investeringspeng med sig, struntar i pappas känslor och allt annat, tar sin peng och sticker iväg. Men den gången pappa gör inte som kvinna som har tappat mynten. Han stannar kvar. Pappa gör inte som han fåraherden som går, lämnar 99 fåren och går i öknen för att leta efter den förlorade fåren. Utan pappa stannar hem. Pappa sänder inte sina bästa tjänare för att hämta honom, för att tillrättavisa honom, för att dra honom i öron. Pappa skickar inte feta checkar till honom, utan pappa står kvar där och väntar. Varför det? Jo, därför det finns stor skillnad mellan silvermynt, får och människor. Både silvermynt och får, alltså, jag har aldrig hört någon får som säger jag är fri, jag är fri, jag är fri. Men människor är fria. Och om pappa hade gått efter honom i det främmande landet där han har gjort alltså kompott utav sitt liv, då skulle pappa förlora det bästa som egentligen han vill. Han är ute efter pojkens egna beslut. Nej, nu kommer jag hem. Och detta är så dyrbart inför Gud att han skulle inte kränka ett hårstrå på ditt huvud. Förstår ni? Utan han väntar för det dyrbaraste som himlen vet är när en människa otvungen av saker och ting vänder sig och säger nu går jag hem till min far. Och när detta händer i hjärta, då jublar himlen, då är det alltså liksom något, oj. Det står det att för en enda person som kommer till himlen, alltså änglarna jublar, körer efter körer sjunger, och till och med Jesus står upp och applåderar. Han gjorde så när Stefanus kom upp, när han gjorde det. Så jag tror för varje själ som på ett äkta sätt, och därför Gud bryter inte mot sina regler, för det är det dyrbaraste som finns, och det är du, och det är du. Varenda gång när du är otvungen och utan baktankar, alltså jag kommer till dig. Så detta var ju det budskap som vi kan se här i påsken. Konflikt är egentligen någonting som vi alla måste leva i. Alla måste leva i, men vi har en underbar möjlighet i det. Konflikten kan alltid leda till framgång, till tillväxt. Så Gud förväntar, säger jag oss, att när vi är i sådana konflikter så kan vi tänka kognitivt. Vad blir det för resultat om jag använder svärdet? Vad blir det för resultat om jag använder Guds väg? Vi har den här förmågan. Och vi har alltså Jesus kärlek. Vi vet att i alla läge, i alla sammanhang, han prioriterar oss. Det gör han. I alla, när fiender, när allt som är emot oss, så vet vi, därför att det står i skriften, han prioriterar oss och gärna betalar med sitt eget liv för det. Vi måste också veta det, att det är inte alltså lönsamt att använda mänskliga vapen. Det är väldigt naturligt för oss att göra det, men det är inte alls rekommenderat, och det leder inte till någon förbättring. Och vi är fria, och genom vår frihet så vi kan alltså ge Gud så mycket glädje varje dag när vi fattar beslut, alltså otvungna, jag vill. Han älskar att få höra det, jag vill följa dig. Så konflikterna, jag hoppas att jag kan ändra lite grann av dina tankar när det gäller konflikt. Konflikten är inte till ondo, utan där har vi den största möjlighet till tillväxt. Den största möjlighet till tillväxt att bli mer och mer lik Jesus. Så vi har hans tillvägagångssätt. Se vem du själv är. Kolla noga. Se vem Gud är. Och de här bilderna blandas ihop och det blir en bra resultat. Låt oss bara tacka en litet ögonblick sen. Herre, tack för enkelheten i ditt ord. Tackar du lär oss genom ditt exempel. Vi tackar dig att dogma är väldigt bra. Men ibland, då Herre, kan vi glömma så många detaljer och så många saker och ting som vi rubriker och olika övningar. Men tack att vi får se dig i praktiken handskas med stora, svåra saker. Tack att du välsignar oss idag och hjälper oss alla där vi är, i den mognad du har gett oss och den väg vi är, den andliga landskapen vi möter, att göra det bästa utav det. Tack att du är inte bara ett exempel för oss, utan du är den som ger oss kraft till överflöd för att kunna göra det. Tack för denna församling. Tack för människor som arbetar här. Välsigna dem här. Och låt alltså liv ifrån dig komma hit och här och pulsera. Låt din glädje fylla denna kyrka här. Så jag tackar dig för oss alla som har sagt ja till dig och säger det varje dag. Av fri vilja, av fri hjärta, inte av tvång. Amen.